Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Bärras problem kommer sen. Alltså om man tittar på livet i ett maratonlopp. Det är inte så här, man kan absolut vara framgångsrik när man är 28 och det rullar på. Smällen kommer. Men jag tror så här 44-45, då är det kört för dig.
Det här formatet, är det äkta eller är det också snake oil som du skulle
säga?
Nej,
men det är inte snake oil. Ni är här i tid och ni har gjort research och folk har mejlat in 3 intervjufrågor. Och...
Sverige, vi har återigen samlats för att spela in Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång med mitt namn Anders Dolomino. Med mig gör att har jag persiska svaret på Benjamin Ingrosso / Bert Karlsson. Här är han, Berus Badre. Välkommen.
Vilken bara. Presentation.
Och i vanlig ordning så är Coca-Cola stolt huvudsponsor utav Då är vi igång.
Tack. Vad händer då i livet?
Jag har mycket att tänka på nu.
Berätta.
Men idag, så här.
Vi brukar skriva historia
varje dag. Men vi har skrivit, alla, det finns så mycket historieböcker det står om.
Finns det risk att våra tittare blir avtrubbade?
Nej, nej. De blir bortskämda kanske.
Ja, men okej.
Så att när det bara är du och jag här, då är det inte lika fett längre.
Är det så?
Så idag har jag slagit på en stor trumma. Vi har haft komiker här i våra dagar. Alltså i form av Babben Larsson och David Sundin och allt vad det är. Men idag så har jag ringt gudfaden utav svensk humor. Och det är inte mig själv jag pratar om. För det är inte jag som är det. Utan nu har vi fått besök. Det här är stort bara. Alltså jag tror inte vi kan greppa.
Jag har märkt att du har gått runt och hållit på
och fixat och flyttat på grejer i onödan och sånt. Men jag är nästan lite nervös.
Ja, du har varit lite halvstressad.
Ja, men det är för att det känns som att vi har mycket, eller framförallt jag som ny kläckt komiker, har mycket att lära mig idag utav vårat besök. Han är inte bara komiker utan han är just nu uppe i att regissera en ny säsong utav Solsidan. Och han är en ikonisk man i humor Sverige. Då är vi igång. Jag presenterar stolt Henrik Schyffert! Kliv in. Välkommen. Slå dig ner. Välkommen.
Jag har precis hittat utanför bild, men det kanske känns proffsigt att göra det i bild också.
Det där är alltid så svårt, för att vi hälsar ju alltid innan. Så när vi hade statsministern, då fick vi utskällningar av våra mammor att vi inte ställde oss upp.
Han är statsminister?
Ja, hon är Magdalena Andersson.
Då, innan
ja, den riktiga statsministern. Innan den där lilla dåliga kom.
Ja, bra var det.
Det finns flera olika partier.
Direkt börjar
vi. Vi fick jättemycket skit för att vi gjorde det.
För att ni vad?
För att vi hade med en statsminister.
Varför det?
Nej, men folk tyckte att vi tog ställning.
Ja, vi skulle tagit med alla
fast
andra partier.
Fast vi skrev i början av avsnittet. Vi tar inte ställning. Det här är bara kul. Och då markerar vi inte med rött.
Folk är för känsliga. Det har ju blivit som fotboll det där med politik. Att man håller på ett lag.
Ja.
Folk bryr sig inte om liksom personer längre. Utan man håller på sitt lag. Oavsett hur dåliga eller bra de är.
Ja, ja, ja.
Så håller man på sitt lag. Så det är en ny grej. Så det där får ni stå ut med. Men bra tycker jag.
Är du politisk? Nej.
Jo, det är nog. Jo, det är. Men jag är en gammal sosse, det är vad jag är.
Men du är också pissrik.
Ja, det är de bästa sossarna. Rika sossar, det är de mysigaste.
Brukar du spela padel med Jan Emanuel?
Nej, Jan Emanuel känner jag inte. Jag är inte kompis med honom. Men jag hade nog varit... Jag tänker alltid på honom när jag ser Sagan om ringen. Han ser ut som en dvärg med yxan. Tänker att det är Jan Emanuel. Han är så jävla lik den här. Han är också så här.
Shit. Han är en blandning av han, Gimli och Legolas skulle jag säga.
Ja,
det?
Ja faktiskt. Legolas på steroider. Men du är mitt i att regissera Solsidan just nu.
Ja.
3 avsnitt av 6 eller?
Oj vad du kan. Av 10. Jag har skrivit 3 och regisserat 3.
Det är ändå så den största svenska serien förmodligen som någonsin har gjorts sen Rederiet eller vad det nu är.
Ja, men alltså som är liksom komediserie är det nog det.
Det finns väl ingen som är i närheten.
Jag tror inte det. Rederiet var ju inte jätteroligt.
Nej,
du kan ju inte säga att du har sett mycket Rederiet.
Ja, nej, jag vet att det finns. Jag vet
jag har sett det i Rederiet.
Men du är gammal.
Ja, när jag var yngre.
Ja. Men det var ju så drama.
Och så var det de här vågorna bakom båten i slutet.
Men det känns som att innan Solsidan så var det så Ingen Gabriel och Karof Segemyr.
Svensson.
Ja. Jag älskar Svensson.
Var väldigt stort, minns jag. Som en så här, alltså klassiska sitcom var det. Men annars så är alltså Solsidan är det som har gått. Det är 8:e säsongen.
Har du liksom regisserat avsnitt av Solsidan innan?
Ja, det har jag gjort. Gjorde förra säsongen också. Och sen var jag med när de gjorde Solsidan-filmen också.
När man så här, ska regissera någonting som är så stort.
Mm.
Och så liksom... Alltså pressen är ju hög.
Ja, att det ska bli bra. Men alltså inte på mig. Alltså jag är ju hired gun. Jag är ju liksom bara intagen. Alltså det är ju massa andra som har... Men det är sånt maskin. Folk är så duktiga och vet vad de håller på med. Det är liksom så många författare och producenter. Och det är samma kameragubbar och samma skådisar och samma crew och sådär. De är jätte... Det bara rullar liksom. Så att... man ska inte tro att man är något.
Nej, jag vet inte, för Johan Reborg, vi körde stand-up upp på Norra Brunn. Och då drog han ett skämt om att så här, att han måste färga sitt hår.
Mm.
För att Fredde då i Solsidan, han kan inte vara så gammal.
Nej.
Och gråhårig. Och då har han ett jätteroligt skämt om att det är för fan han som är Fredde i Solsidan.
Ja.
Om han åldras så måste Fredde också åldras.
Ja, det kanske var roligare på Norra Brunn.
Det var väldigt mycket roligare på plats.
Det bara kändes inte riktigt som att du lyckades leverera.
Men du skulle vara där. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka i tiden. När ni slog igenom med liksom Killinggänget, var det liksom det första...
Vet du ens vad det är?
Jag och min manager Robin Svensk här hade en lång diskussion innan. För jag kom in och
bara... För, klart, du är liksom, vadå, 29, 30?
30.
Mm. Alltså född 93.
Mm.
Ja, okay. Då började vi, ja precis. Ja, men precis. Ja.
Jag har sett lite av Killinggänget.
Alltså jag har hört folk prata om Killinggänget. Mm. Och det är på samma sätt som när jag var liten och folk pratade om wrestling. För wrestling, det gick på kanal 3. Och jag hade bara ettan, tvåan, fyran. Så att folk pratade om det och jag lekte dum och visste att det var, men jag har ingen aning. Så det är liksom, jag vet ju att det finns och att det är det största i humor i Sverige någonsin. Och man har sett några enstaka liksom sketcher med dig och Robert Gustafsson framförallt.
Mm.
Men jag kan inte säga att jag är så expert.
Nej, nej, men det behöver du verkligen inte vara. Jag tänker också att humor är som mjölk, det är en färskvara. Ja. Alltså det ska gå ut. Och så ska det komma nytt. Det är jätteviktigt. Så att, det är korrekt, tycker jag.
Men var det liksom ert stora, stora break?
Absolut, ja.
Vad gjorde ni innan?
Då var jag liksom 24, så jag gjorde inte så mycket innan. Jag jobbade på MTV. Var med och startade upp MTV i London när jag var 19. Då jobbade jag där. Innan dess jobbade jag på Sveriges Radio innan det. Och sen gjorde jag olika tv-program och sen gjorde jag Killinggrejerna där på början på 90-talet.
Jag gjorde inte så mycket.
Hassan innan. Gjorde jag också den här busringningen. Vi ringde och busringde.
Ja, just det, där
ja.
Också.
Ja, så här busringningsgrejer. Men... jag, Fredrik Lindström och Christian Lok och Erik Hag.
Just det, det kommer jag fan ihåg alltså.
Men när visste du, för att, som jag har förstått det, när Killinggrejen slog igenom, då var ni liksom rockstjärnor.
Ja.
Alltså ni var störst.
Men det var också så här att det fanns bara två kanaler liksom. Det var inte som att det här, alltså det var ju jätte... Alltså vi hade ju så här fyra, du vet, vi hade ju liksom 2,5 miljoner tittare så där varje avsnitt. Oj. Gick tisdag kväll klockan 23.
Och ja, dålig alltså, slott ändå.
Ja, men jättedålig slott. Men alltså folk tittade, det fanns bara det att titta på.
Men kunde man se det här på typ repris på något sätt? Eller hitta
nej,
det? Nej.
Det var där och då.
Ja.
Så fick man sitta med, man fick ha tidningarna cirkla in vilka program man ska se ikväll. Så fick man slåss om fjärren. Så
men liksom, hur kom ni på att ni skulle göra de här Nili Sitta, alla de här konstellationerna som ni...
Ja, men det blev ett hål i sändningstablån av ett program som hoppade och som lades ner helt plötsligt. Och då så kom, jag jobbade på ett produktionsbolag som heter Strix då. De gjorde framförallt Robinson, de kände för. Och då så kom de och sa att vi behöver hitta på någonting. Och då så sa vi helt kaxigt att vi kan hitta på någonting. Och det var ju liksom i maj och sen skulle det spelas in i augusti. Så då skrev vi det här skitfort och bara plockade ihop folk vi kände. Och så gjorde vi, och det blev det här i manegen.
Och när, var det något tillfälle du insåg bara, fy fan vilken stjärna är det?
Nej, men jag menar, det var ett tillfälle, när vi gjorde det på tv och så var det så här, man kände folk prata om det och så där. Men sen gjorde vi en live show på Berns och då small det. Då var det liksom kö runt kvarteret och femmer i tidningarna och liksom helt slut. Då fattar man så här, ja okej, det här... Feste.
Det är sjukt hur annorlunda det var då kontra nu.
Mm.
För då var det liksom analogt.
Mm.
Alltså ett kvitto på att du slog igenom var att det var kö.
Ja.
Det är ju så jävla annorlunda gentemot idag.
Men det är bra om det är kö idag också.
Ja, så är det.
Alltså inte dåligt.
Nej, så är det.
Det är alltså...
Men du måste bli bekräftad på internet. Vad tycker du om den här internet-eran som komiker?
Nej, men jag tycker att det är jobbigt. Alltså. För det första så är det en form som jag inte riktigt behärskar, tycker jag. Jag fattar inte riktigt det här. Jag startade ett TikTok-konto för några månader sedan. Men inte vet vad jag ska ha till. Så jag är jättedålig. Jag har läggt upp så här gamla klipp och sådär. Men jag liksom... är helt värdelös. Jag fattar inte liksom, men det är, alltså, man ska liksom vara naken eller äta något äckligt. Och så tycker folk det är jätteroligt. Men alltså, så jag är inte riktigt med. Jag får inte riktigt till det, tycker jag. Jag tycker det är svårt. Men så kan jag också tänka så här, jag märker det när jag åker runt och turnerar nu och gör stand-up och sådär, att det är ändå fullt, fast jag är dålig på internet.
Ja.
Alltså, så tänker jag så här, man måste komma ihåg det, att internet är inte verkligheten.
Nej.
När man läser de här kommentarerna och man får, alltså, tänker man, vad arga de är på mig, eller vad de, det här är jättebra. Eller jätte... Men så åker man ut och träffar folk, så är folk jätteglada. Mm. Och det kommer massa, du vet, det har ingenting med verkligheten att göra.
Nej.
Så det räddar mig lite. Så.
Jag tror också att jag hade nog hellre sålt biljetter än att ha visningar på TikTok.
Ja, jag hade en kompis som hade en grej. Han skulle dra ihop så här massa YouTubers på Globen och tjäna massa pengar på det här. Han hade en sån idé med det här. Och så räknade han ut att alla de här människorna då, de har liksom 2 miljoner följare, hon har 3 miljoner följare och hon är 1 miljon. Så plockar man ihop dem och gör en dag på Globen. Och så bara, då fattar de här människorna, bara kommer alla deras fans, bara kommer. Och så tar man 200 spänn biljetten och så liksom skulle han bli miljonär på det här. Så gjorde han det där. Det kom liksom 400 pers. För deras publik, då ska vi betala för att titta. Vi får det ju gratis i telefonen. Finns väl ingen anledning att åka dit? Sådär. Så det tänker jag är...
Alltså jag märker ju det nu. För att min förra stand-up-turné, då hade jag hållit på med stand-up ett halvår. Då sålde
du fuckar åka på turné efter att ha kört ett halvår.
Ja, men jag skrev bara. Och sen så sitter en skallig kille där. Så bara, vi bokar en turné. Vi kör, släpper biljetter en månad innan. Och så gjorde vi det. Vi gjorde det med bravur, om jag får säga det själv. Men då hade vi 18-årsgräns. För att jag ville inte skämta om snoppar och sånt framför barn.
Varför inte det? Det är ju det roligaste som finns.
Nej, men det känns obehagligt.
Nej, det är ju jättekul.
Men jag tänkte att jag har mycket fans mellan 15 till 18. Så på nästa turné så sålde vi biljetter. Sänkte vi biljettåldern, vi säger åldersgränsen, till 15. Det är inte en enda 15-åring på nästa.
Nej.
Det är gamlingar, mycket äldre.
Ja, men alltså, vad kostar det att gå och titta på dig då?
Den här är en 450 typ, 470.
Ja, men det är inga 15-åringar som har 500 spänn att lägga på.
Nej. Jag tänkte nu kommer vi bara sälja som fan.
Jaha. Men alltså, hur kunde du vara, vilka balls och liksom gå åka på? Jag väntade nog, jag höll på i 4 år tror jag när jag åkte.
Ja. Jag hörde att jag har hört av Peppe på Norra Brunn att du ville bli bättre på publiksnacka.
Ja.
Så att du gick upp på Norra Brunn utan några skämt och bara körde publiksnacka.
Ja, en timme gjorde jag det.
Det är ju orimligt.
Ja, det var ju inte bra någonstans. Men det var ändå så här, jag bara tänkte så här, hur blir man bra på det här? Jo, genom att KBT-a liksom. Ja. Göra.
Och det var bara... lite så för mig också efter jag testade första gången till en YouTube-video. Anis testar stand-up. Och så bara, fan, det här kan jag göra. Och sen så bara körde jag så ofta jag bara fick.
Ja, men det har jag hört om dig. Och det ska du ha beröm för. Att du har ju kört väldigt, väldigt mycket.
Ja,
det är ju snyggt.
Men det finns ju inga andra. Det finns inga genvägar.
Ja, många andra tycker. Det finns folk som tycker det.
Ja, men det är för att de inte. Alltså så här. Hade jag åkt ut på turné innan jag hade testat stand-up, då hade jag bajsat ner mig kors och tvärs.
Var det, du skulle åka på turné innan du har testat
stand-up? Alltså jag vet så här, typ Doggelito testade stand-up en gång.
Aha, okay.
Och han hade inte ens skrivit något innan.
Nej.
Och så var det någon som frågade han, vad skulle du skämta om? Och han bara, det är lugnt, jag löser det. Och så bara gick han upp och totalt bombade.
Ja.
Och det är för att det spelar ingen roll hur känd du är eller hur rolig du är så här. Du måste skriva ditt material.
Ja, men alla har, tänker jag, alltså alla har så här 5 minuter grace om man kommer upp. Alltså man kan ta en person som alla älskar, liksom. GV till exempel. Ja. Alla älskar Leif GV Persson. Om han skulle gå upp på Norra Brunn, han skulle få 5 minuter.
Ja.
Woo! Och så här glatt. Sen skulle folk bara titta i telefonerna.
Ja, eller bara säga något roligt då.
Ja, eller du vet, folk skulle bara gå och handla öl och gå och kissa. Ja. Alltså folk, du vet, man måste, det hjälper dig lite.
Ja, alltså, ja, men du får ingenting gratis.
Nej,
det får
så är det.
Inte. Men jag måste fråga, liksom, började din karriär genom att du var komiker? Var det så du började?
Nej, jag skulle bli rockstjärna, det var ju idén från början. Så jag höll på med musik, så jag var musikreporter. Jag var 14, jag började på Sveriges Radio när jag var 14.
Oj. Men vad då?
Jag report på olika radioprogram och gjorde så här intervjuer med intervjuade YouTube när jag var 14 år gammal på Globen, eller på Hovet var det då, inte innan Globen byggdes, så länge sedan var det.
Oj.
Så gjorde jag sånt där och sen fick jag jobb på MTV i London, så var jag med och var TV-producent där och...
som 19-åring.
Ja.
Oj,
men det måste vara helt sjukt.
Ja.
Det låter helt sjukt.
Ja. Ja, men jag var lite så här underbarn där ett tag. Det har gått över, kan jag säga.
Nu var barn. Eller?
Men när fick du för att börja med stand-up då?
Det började jag 1999. För jag hade inga jobb. Där Killinggänget fanns inte längre. Och så gjorde jag regisserade lite så här reklamfilmer. Men det det hände, kom ingenting. Så jag var liksom arbetslös. Och så tänkte jag så här, jag måste ha ett yrke som jag kan göra själv. Så jag inte behöver liksom någon omkring mig. Inte någon produktionsbolag eller några kompisar. Eller så här, utan ska jag, då tänkte jag så här, jag ska börja med stand-up. Så då gjorde jag, gick en kurs i New York i en månad. Som bara liksom, att man lärde sig vilken, vad som var upp och ner på mikrofonen. Och att man inte skulle säga att man var skild i ena skämtet och gift i nästa skämt. Alltså så här, grundläggande. Ja. Och sen så började jag åka runt här. Och bara, ja, i 2 år åkte jag bara runt och bara körde jättemycket och lärde mig.
Det känns ju som att när man kollar på liksom andra komiker som pratar om dig. Då pratar de alltid som att så här, om man inte är kompis med Henrik Schiffert, då är man arbetslös och punk. Att du liksom, du är gudfadern.
Jo, det är ju framförallt det Hasse Blomtén som har något skämt om mig, att det är Henrik Schiffert som
bestämt. Ja, exakt.
Ja, det där valsar runt. Det har ju ingenting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Alltså jag är ju, precis som ni, jag ringer och bokar gig och åker runt och ber om, med mössa i hand. Ja. Precis som alla andra. Nej, men så är det inte. Men jag har gjort det länge, tänker jag. Gjort det mycket och sen känner jag...
Men tar du liksom viktiga beslut?
Som vadå?
Jag vet inte, det finns, måste finnas en anledning. Det känns som att du har en knapp,
du får jobb.
Du har en knapp som är så här, du kan förändra folks liv.
Alltså, det finns någon så här stand-up illuminati.
Ja, men något sånt.
Sitter liksom bara...
En gladiatorkung.
Man bara så här...
För jag skulle nämligen vilja importera...
Nu ska jag informera, du får ju vara på tv.
Tummen upp eller tummen ner.
Nej, så är det inte.
Vad tycker du om där liksom stand-up Sverige är idag då?
Det är fantastiskt. Det är jättekul. Mm. Alltså det går ju som tåget. Jag minns vi var på en turné... precis när vi började så här liksom, det var ju en jättehit stand-up så här, slutet på 80, början på 90-talet var det jättestort.
Med typ Lasse Lindroth.
Precis. Och sen dippade det jättemycket. Så det var liksom helt ute. Och sen kom det igen så där vid 2002-2003 så började det igen. Och då åkte jag, Johan Glans, David Batra, Reborg, Peter Wahlbeck och någon till. Åkte runt på en sån här, stoppade oss i en buss och så åkte vi runt. Och då hade vi bara spelat så här på krogar, så här 150-200 pers liksom. Och helt plötsligt så sålde vi ut Linköpings konserthus liksom, 1100 pers. Och när vi kom in på scenen så bara skrek de och så här. Så tänkte vi, fan nu vänder det liksom. Så det var en tydlig sån här vändpunkt tycker jag. Men då drog det igång igen.
Och hur var det för, alltså att folk började liksom komma fram på stan och så här?
Ja, men jag har ju varit så här tv-gubbe innan, så jag kan inte riktigt jämföra mig med det. Men man märkte ju så här att jag var det folk som var bokare. För jag hade ett rockband på 90-talet, så åkte vi runt och spelade massa. Och då märkte man så här att Västerås konserthus, han hörde av sig och var så här: kan inte ni komma och köra stand-up? Vi har haft liksom Winnebäck här, det kom 300 pers. Och sen kommer Öss och det är 2 slutsålda liksom. Alltså ni säljer mycket mer biljetter än vad rockbanden gör nu. Ja. Och då märkte man så här att...
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva, och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Det fanns något med det här som är liksom folk vill gå och titta på.
Jag lyssnade på ditt avsnitt utav, vad heter det här, Framgångspodden.
Åh, oh, gud ja.
Det var väldigt, det är också Bärras största dröm att vara med i Framgångspodden.
Ja, det var min mardröm.
Till Alexander Pelleros, vi är tillbaka till att hota dig. Ta med Bärra, annars kommer du husen.
Men har inte du varit med?
Jag har varit med flera gånger.
Du är framgångsrik nog att få sitta där.
Nej, men det är väl alla för fan.
Ja, så är det.
Han är ju slut på gäster. Men du hade en helt annorlunda approach.
Alltså jag hatar Framgångspodden. Jag tycker det är så jävla larvigt. Alltså jag köper inte det där för 5 öre. Det där är bara liksom, det där är snake oil han säljer.
Alltså oj. Du menar det här med snake oil. Du, jag antar att du syftar på det. Det finns ju folk som säljer framgång som
koncept. Ja, han håller på med det. Det där jävla quick fix samhället som går ut på att man bankar i ungar och tror att om du bara jobbar hårt och skärper dig och tror på dig själv så kommer du att lyckas. Det är sån jävla bullshit. Det enda det gör är att förstör stackars barn som kommer ut. De kommer bara bli besvikna och det kommer gå åt helvete. Absolut, det finns 1 eller 2 som det går bra för. Men det finns också ett rådjur på Naturhistoriska riksmuseet som har två huvuden. Det betyder inte att alla rådjur har två huvuden. De har ett huvud. Och du kan absolut hitta någon som det liksom, jag bara jobbade och slet på och det gick bra för mig. Men för 99% så går det inte.
Och men vad skiljer den här ena procenten?
Tur! Och det här är min tes. Det handlar om tur. Det handlar om att vara född på rätt plats, timing, rätt tid. Eller? Råka rätta, träffa rätt människor vid rätt tidpunkt.
Det hade du timing?
Ja, det är klart jag hade tur. Jag hade jättetur. Jag råkade få jobb på Sveriges Radio när jag var 14. Om jag inte hade fått det hade jag suttit kvar i Rosersberg och jobbat på posten där ute. Alltså det handlar bara om det. Jag råkade träffa Robert Gustafsson när vi skulle göra en tv-serien. Annars hade inte den funkat. Jag råkade träffa Fredrik Lindström när vi skulle göra busringningar. Vilket gjorde att vi kunde göra dem ljust och fräscht och ägde dem alla turnéerna. Vi gjorde sålde slut 7 Skandinavium. Det är bara ren jävla tur. Absolut, det hjälper om jag går upp och jobbar på morgonen och liksom lägger banken till. Alltså det hjälper.
Ja.
Men den där idén som man sitter och nasar där, att om man bäddar sängen och gör 100 push-ups varje dag och skriver en jävla moodboard om vad man önskar så blir man framgångsrik, är total jävla lögn.
Men jag har en fråga. Är det, alltså, jag vill inte ta någons parti, men jag tänker bara så här, är det var ett tag sedan jag lyssnade på Framgångspodden.
Ja.
Alltså Pärlros, han tar väl bara dit gäster? Alltså han tar väl ganska blandat med gäster nu för tiden?
Nej, men han pratar ju om framgång.
Ja, men gör han det så mycket nu för tiden?
Nej, men det, kanske, det har du nog rätt i. Och det gör han inte. Och sen när man lyssnar på hans program så har han också... Det är inte det. Alltså han gör jättebra intervjuer. Han är skitduktig på det tycker jag. Och han får fram historier. Folk berättar historier som är engagerande, intresserande. Mm. Alltså det, allt det köper jag.
Mm.
Men hela den här... Det finns en aura... med en generation människor då som bara håller på så om jag bara blir entreprenör och jobbar på och att alla kan bli det.
Ja.
Och det där tänker jag är en lögn. Mm. För det kan de inte. Och så du kan jobba arslet då och starta företag och vet hur mycket det funkar ändå inte. Och det är så är det med 99% av fallen tänker jag.
Har du barn?
Om jag har
barn.
Jag har tre barn.
Du har tre barn. Hur gamla är de?
De är 23, 22 och 3.
Okej, säg att någon av de två äldre kommer till dig och bara pappa, jag vill bli framgångsrik.
Ja.
Jag drömmer om att bli entreprenör och sälja...
Vadå? Tandblekningskuponger?
Typ. Eller så, armband på internet, dropshipping.
Ja.
Det är väldigt vanligt bland unga idag. Dropshipping är väldigt populärt.
Vad är dropshipping?
Dropshipping är att du bygger en hemsida och på den hemsidan har du produkter från typ Kina. Alltså typ armband till en klocka.
Ja.
Och där kan de gå in och köpa. Och då behöver du inte hålla något lager så här, utan det skickas direkt
från Kina. Det där är en sån här grej. Alltså, att man ska liksom bli framgångsrik och på något sätt slippa göra jobbet.
Ja.
Det är den här en ny generation som bara tror så här, liksom, att man kan få allt det där utan att behöva jobba för det.
Ja.
Att det ska finnas något loophole. Det finns inga loopholes, tänker jag.
Mm.
Utan du måste liksom... Du måste göra det eller du måste liksom slita ett år eller knäcka någon helt ny grej. Men den där tanken att så blir du rik genom att scrolla på TikTok. Alltså sånt där. Ja. Det är bara ormserum. Mm. Liksom.
Det känns som att framförallt med folk som är typ 18-19.
Mm.
Det är ju en väldigt hjärntvättad generation överlag. Framförallt med liksom internet. Och det finns så mycket människor på internet som säljer liksom framgångskurser.
Ja.
Det
kan du bli rik på däremot.
Det blir du rik på.
Det tror jag på.
Och därför gör väldigt många människor.
Alltså kolla, Pärlros har blivit rik på den här podden.
Ja.
Där han säljer idén om hur man blir framgångsrik. Liksom. Ja. Alltså det tror jag på. Eller så här, självhjälpsböcker och sådär. Det tror jag absolut på. Eller han Andrew Tate, den här konstiga masterklassen.
Ja, men
nu sitter han i fängelse också. Med all rätt. Men alltså det tror jag på. Men alltså sen liksom att göra den här grejen. Hitta på en grej. Och sen börja sälja den och få det att flyga. Och sen vet alltså det omöjligt.
Förra veckan hade vi en tävling där man kunde vinna två flak Coca-Cola och en Coca-Cola-jacka om man föreslog sin egna påhittade Coca-Cola-smak. Och vi ska nu läsa upp de två vinnande bidragen. Den första personen heter Hugfundber och personen skriver: Coca-Cola smultron skulle vara den ultimata smaken. Summer Flow skulle vara ett passande namn. Föreställ dig att du är ute och badat en varm sommardag och går upp från vattnet och tar en Coca-Cola Summer Flow med smak av smultron från den välkylda frysväskan. Det skulle vara drömmen. Vi behöver att du, Mr. Huggfumber, går in på din egen kommentar och skriver vad du heter på Instagram, så Coca-Cola kan kontakta dig. Och person nummer två som har vunnit två flak cola och en Coca-Cola-jacka heter Barona Baronasson på YouTube. Vi behöver även ditt Instagram-namn, så gå in och kommentera på din egen kommentar. Coca-Cola Midnatt Sol med smak av mandarin hade varit den godaste smaken. För vem hade inte älskat en iskall Coca-Cola Midnatt Sol under en polardag? Jag antar att det är när man hänger med sina polare. Så ni två har vunnit, förutsatt att ni ska kommentera på er egen kommentar och skriva vad ni heter på Instagram, så Coca-Cola kan kontakta er. Annars kommer vi välja två andra. Men grattis och snyggt. Jag är en Coca-Cola Midnatt Sol. Det låter jävligt trendigt. Och Summer Flow. Kom ihåg att ni kan vinna fina priser i Coca-Colas app. Och där kan man samla poäng genom att antingen spela spel. Eller om ni köper Coca-Cola på PET-flaska, så kan ni kolla i korken efter en kod. Och den koden kan du lösa in i appen och få poäng därigenom. Stort lycka till. Och tack Coca-Cola för att ni sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. När går du upp på morgonen?
Ja, men jag går upp tidigt, men det är, men det är också, jag ser gubbvakna vid fem.
Alltså. När går du upp på morgonen?
Nej, jag känner mig utvilad. När jag har fått mina åtta timmar minst.
Det låter klokt.
Ja, alltså, vi har Anders stående. Bara prata alltid om Anders Hansen. Och att enligt Anders Hansen...
Det är hans hjärnforskare.
Ja, han är hjärnforskare.
Vi har försökt få hit honom. Han är fan den som har duckat oss
mest. Vi har ringt sms att lämna telefonsvar aldrig upp.
Men det är därför att han är så smart. Han fattar vad fan ska jag
dit. Han har en hjärna, därför kommer han inte hit.
Han har en jättebra hjärna. Man ska sitta där och tjafsa med de där två.
För. Nej, men för att jag tycker man... Jag tycker så här, går man, typ nu när jag gör radion. Jag går upp 6 på morgonen. Det är tufft att gå upp 6. Shout out till alla svetsare. Det är liksom... Det är så tidigt innan kanske jag går upp...
Men när 8. Går du och lägger dig?
Mellan 22 och 23.
Ja, det är det som är
alltså problemet. Som när vi är 10, då är jag pigg klockan 6.
Ja, exakt.
Som när vi är 11, då är det en kamp klockan 6.
Ja, så det är inte jobbigt att gå upp klockan 6. Problemet är att du somnar för sent.
Ja, det är svårt att gå och lägga sig till.
Men det, om du kollar på Champions League på TV, då kommer man behöva lägga sig halvtid. För den börjar 9.
Ja.
Så att han kommer inte se hur matchen slutar. Vad är det för liv?
Ja, men bara han går upp på 11:30.
Ja.
Det här, idag, alltså, det är med 11:30.
Alltså, så här, när vi började spela in det här programmet, då satte vi så här, men vi spelar in tisdagar 10:00. Bäras reaktion var: "Åh, det är för tidigt."
Ja, men jag sa det, jag kommer in. Men Giri, så här, vi ska spela in 10, då vill man ändå ha någon timme plus minus innan, där man kan ha lite lugn och ro, man kan titta på fåglarna, ta en kaffe, promenera till studion.
Men kan du berätta
studion?
Din teori om varför du går och lägger dig 03:30?
Jo, det här ska jag säga, och det här, jag har proof. Och det är Anders Hansen, de har gjort det i laboratorium, forskningsinstitut. Och det är så här.
Vi är det här laboratorium?
Ja, det här. KS, AstraZeneca.
Ja, två provrör. Exakt, sova, inte sova.
Två provrör i väldigt noga utvalda forskningar. Grejen är så här.
Vitrock.
Enligt Anders Hansen, då är det så här. Varför det finns folk som är kvällsmänniskor? Det är för att när vi levde på savannen back in the days, då har de tagit fram att hela flocken... Det var så ungefär 1 eller 2 timmar som hela flocken sov samtidigt. För att det var så här, vissa var nattmänniskor, för det var så man gjorde för att flocken skulle överleva. För att om alla skulle gå och lägga sig klockan 10 i paus när det är Champions League, då skulle alla bli uppe och öppna lejon och så vidare.
På natten.
Så därför fanns det kvällsmänniskor som var vakna, så att man liksom delade upp det där. Mm. Så att jag brukar säga till Anders att han kan tacka mig att han överlever idag, kan gå och göra energi. För jag vakar över honom när han går och lägger sig. För jag är den här kvällsmänniskan som vaknar savannen.
Så 02:30 så sitter du utanför Norra Tornet och jagar lejon.
Ja. Jag sitter med sina här rör och... Så det är därför. Och Anders Hansen, han skulle komma hit och backa min rygg. Men han kanske vet att andra har sagt det. Blå skitsnack.
Pyramidspelare.
Han bara, jag sa det. Det måste jag stå för också. Nej, men Gerard, så det är det. Jag är liksom kvällsvaktmästaren.
Ja, men bra. Vi är glada. Tack för hjälpen.
Ja. Och ni kan swisha mig när ni vill. Ja. Nej, men Gina, alltså så här, och jag tycker att det är ju så. Och du, alla de här människorna som bara, ja men fan, bara, du måste, det är bara vänja sig, gå upp sig. Ja, jag fattar att det är rent teoretiskt går att göra det. Men alla de som propsar för att man ska gå upp astidigt och göra de här grejerna, det är för att de själva är sådana människor. Ja. Det är som jag ska säga.
Nej, men jag tror också att de går på det. Alltså, precis som du säger, att nu alla håller på med det här, bada i svak och gå upp 4:30 och liksom springa en mil och den här skiten liksom. Man går på det. Jag tror också det, att man gör det.
Mm.
Att det låter som att om jag gör det så... Men det man inte får glömma bort med alla såna här quick fix-metoder som finns är att liksom... Att det, om du ändrar en metod, alltså nu ska jag interimfasta, nu ska jag äta kalo-diet, nu ska jag skriva dagbok varje dag. Varje gång man kommer på någon sån här skit, sån här framgångspods, nu ska jag bädda sängen varje morgon. Så här. Det man glömmer bort är att man själv, jag är med i alla de här projekten och jag ändras inte.
Nej.
Alltså jag måste släppa runt mig och min mentala inställning. i alla de olika projekten. Och så kommer jag ändå sluta med att jag lägger av efter 2 veckor. För jag lägger av. Och så tänker jag att det är med det där. Det funkar inte i långa lopp.
Alltså jag har varit ändå så här, kommit ganska nära in på många i liksom humoreliten i Sverige så jag började med stand-up. För man träffar dem i köket på några brunnar. Ja. Och jag har fått en bild. Det är en speciell sorts människa som håller på med stand-up.
Beskriv hur de är.
Nej, men det är mycket mörker.
Ja. Ja, det är inte ett glatt gäng. Det är det inte.
Hur kommer det sig att de Sveriges i princip roligaste människor ofta inte mår så jävla bra?
Vad är roligast? Att berätta en historia där någonting går bra eller när någonting går dåligt?
Där någonting går dåligt.
Ja, alltså det är klart.
Det är därför Framgångspodden är Sveriges tråkigaste för alla, det går så jävla... Men jag tror det på riktigt. För det är bara folk sitter och berättar om hur jävla bra det går. Ja. Det är så tråkigt. Det roliga är när du försökte knulla på flygplanet och toalettdörren åkte upp. Och du, alltså allt, ja. Det är ju de historierna som man vill höra. Det är ju det som är roligt. När det går åt helvete. Och all humor bygger på skräck, rädsla och obekväm. Det är där skämten bor. Ja. Så om du har glada människor är inte roliga. Glädje har inget med humor att göra. Det här är liksom en myt. Så glada människor är inte roliga. Mörka, misslyckade, cyniska människor är roliga. Mm. Så tänker jag att det är.
Shout out till Jonathan Unge.
Ja, men alltså på riktigt. Shout out till Jonathan Unge. Ja, men så är det. Och sen är det liksom folk som är roliga på fester och är glada. Så här, absolut. Men det är vad vi i branschen kallar för foyer-komiker. De är roliga där ute. När du ska upp på scenen, då måste du ta med dig en säck med mörker och bara gräva. För där bor de riktiga skämten.
Finns det någon gång du har sett en komiker som har stått på scen, fått skratt och du har bara, fast det här är inte roligt?
Ja, typ varje dag. Ja, men alltså, så är det. Men grejen är att om publiken skrattar, då har jag fel. Och de har rätt. Mm. Ja, för så tänker jag att det är. Att det är alltid publiken som bestämmer. Så om du berättar någonting och alla skrattar men inte jag, då har de rätt och jag fel. För det är det yrket går ut på. Vi är här ikväll för att få er att skratta. Och vi tänker använda alla tricks i boken. Vi kommer ljuga, vi kommer berätta historier som inte är sanna, vi kommer överdriva, vi kommer liksom skarva, vi kommer låtsas hitta på saker. Vi kommer använda alla tricks i boken för att få er att garva. Ja. Och om man då råkar säga, jag har sagt grejer ibland, jag råkar säga fel och så fick jag ett jätteskratt. Och så bara, varför skrattar de? Det var inte kul någonstans. Ja. Och så men jag behåller det, jag har ingen skam i kroppen. Det här står jag inte för, men alltså, de garvar ju.
Ja. Ja, det är verkligen, det kan jag känna också att jag är så här, jag har frågat bara, varför skrattar de åt det här?
Ja.
För så roligt är det inte. Men jag gör det här kan vi inte. Jag gör imorgon torsdag, vi spelar in det här på onsdag, så imorgon torsdag gör jag mitt största stand-up gig någonsin.
Oj.
På Cirkus.
Ja, du ska gigga där. Ja, just det.
Ja, med min föreställning Mediasave. Och då undrar jag för dig som har gjort det här länge, har du några tips om så? Det här är ändå lite större gig än de andra har gjort hittills.
Sista minuten tips där.
Nej, alltså det är ju samma man gör, tänker jag. Det är bara att man inte står och säger åh, vad mycket folk det är! Jag säger 4 gånger, för då blir man liksom man ska ju bara behandla det som vilket som helst.
Jag sa det på Rival sist.
Är det så?
Det blev stelt.
Ja, men jag tror det. Alltså de vill inte veta att det är viktigt för dig. Alltså man ska göra samma gig för 2 pers som för 2000 pers. Ja. Det är ju tricket, tänker jag. Alltså man ska ge... Alltså jag ska vara samma person, liksom, oavsett hur stort det är.
Men vad är det största giget du har kört för?
Ja, men vi gjorde när Justa Fräscht, jag och Fredrik Lindström åkte runt hade som stand-up skämt. Då gjorde vi ju Globen och vi gjorde 7 Skandinavium.
Alltså vadå, körde du Skandinavium 7 gånger?
7 gånger gjorde vi det.
Hur fan är du, hur många människor var där?
Det var sjukt. Jättemycket folk. Men alltså det var den största så här, turnén vi gjorde.
Och du vad kör?
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Tänker du sekunden innan du ska gå ut på scen?
Jag måste komma ihåg att jag har den här lappen där och vilken... Alltså det är bara sånt liksom.
Du är inte stressad eller...
På samma sätt som du hade tänkt på typ Norra Brunn.
Ja, men precis. Alltså det är samma sak.
Men hur håller man sig lugn när du bara går ut och ser bara ett hav av människor?
Ja, men det är inte jobbigt för mig.
Nej.
Alltså mer folk är inte jobbigt. Mindre folk är jobbigt.
Men har du alltid varit så, eller har du lärt dig att bli så? Det är bara, jag är så fascinerad.
Ja, men det är inte läskigt. Alltså det som är bra med om det är liksom 5000 pers.
Mm, det du ser liksom, ingen då? Eller?
Nej, men alltså, om 2000 skrattar, det låter ändå bra. Och 3000, det är också 3000 som tycker det är dåligt. Men det är liksom, det kommer alltid att låta. Så är det ju. Nej, men jag tycker inte det där är någon skillnad faktiskt.
Jag har bett folk på Instagram ställa lite frågor till dig. Som jag tänkte att vi ska läsa upp. Tycker du det är lätt att skådespela?
Ja, det kan ju en apa göra.
Det är fett svårt, jag förstår inte.
Skitenkelt. Det är världens mest överkvalificerade yrke. Överskattade yrke. Folk skådis. Det är ju så jävla, stå på tejpen, säger repliken. Vad är problemet? Så speciellt att göra så här drama, du vet, man gör så här polisserie och sånt. Det bara står ut så här. Så vinner man kristallen.
hur blir man liksom en bra skådis?
Ja, men jag är inte bra. Jag kan säga det, för jag är inte en bra skådis. Jag är jättedålig skådis. Jag kan inte spela. Men jag är ganska bra på att regissera. Jag har regisserat filmer som har vunnit guldbaggar och tv-serier. Jag är ganska bra på att regissera. Och då så vet jag det när jag regisserar skådisar. Om de bara gör som jag säger så är det skitenkelt. Stå på tejpen, säger repliken. Det är inget svårt.
Vad innebär att vara regissör ens? Det känns som att man sitter på en stol och bara action!
Ja, och man gnäller på vad andra gör. Ja, men men vet du inte vad en regissör är?
Alltså det är praktiskt med det.
Ja, men man åker dit, man bestämmer var man ska vara någonstans, man bestämmer hur man ska filma det, man bestämmer skådisar, kläder, allt sånt där man vill och bestämmer. Och sen så gör man en tagning och så säger man gå in fortare där, stå på tejpen, säger repliken. Och sen, vi hörs på fakturan.
Men alltså jag måste säga, är det någon, alltså nu sa du det här om Berus dröm framgångspodden, ja. Men om det är någonting som är en dröm, då är du var med i Solsidan alltså.
Berra har ju varit statist i Solsidan.
Ja. Är det sant?
Statist, ja.
Vilken scen var det?
Jag tror Fred var i någon Apple-butik.
Ja, Fred skulle köpa en ny iPhone, då ser man en iranier window-shoppa i bakgrunden.
Ja, det var fina tider alltså.
Berra är bra skådis faktiskt.
Det var så det började, så att jag kan ge mig min LinkedIn efter det.
Om du talar, Berra har gjort lite så triss reklam och lite
ja,
så.
Men det är väl bra.
Hur ska han ta nästa steg?
Jag har sagt.
Jag tycker du ska låta de här växa ut.
Är det så? Äntligen! Jag är på odlar.
Ja, du är på väg tycker jag. Men du får inte fega. Jag tycker om du får upp dem här.
Jag ska gödsla dem lite bara. Hitta bara en bra roll till mig i Solsidan. Så kan
ja, men jag tänker att det är en quick fix till framgång. Ja,
och bada sängen och bada isbad.
Och äta 3 rå ägg på morgonen.
Du kan ha lite kortare shorts.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag ska dra upp en lite
säng. Det där är så här mitt emellan, alltså mellan 3/4. Jag tror att man ska säga
mellan 3/4.
Men du ska ha så här Ivan Lendl shorts liksom.
De ska liksom. Jag var ledsen att du hånade folk på skämt och grejer. Hur ska du ha det?
Ja, men jag tycker det är våga.
Mer eller?
Visa hugget.
Okej, så. Hockeybuggarna.
Vad har du för intressen när du inte jobbar då?
Ja, men vad gör jag?
Är du som fotboll?
Nej, fotboll är jag dålig på. Jag kollar på de här stora serierna. Det är inget annat. Jag jagar, det är min stora grej. Det tycker jag är roligt.
Skjuta djur
tycker jag är kul.
Har inte det blivit en grej så att man inte ska skjuta djur typ? Att det är så många aktivister som bara...
Ja, men de försöker alltid lite. Men sen slutarna står ju alla på Ica och köper köttfärs varje fall. Det kan man ju inte gnälla.
Nej.
Absolut, folk som säger så här, man får inte jaga. Mm. Det fattar jag. Är du vegetarian och säger man får inte jaga, då är all respekt. Men ja. 99% av dem sitter på McDonalds och säger man får inte jaga. Men vad fan tror du stoppa i käften? Leverpastej. Vem sköt den grisen och tog ut levern och gjorde pastej av den?
Ja.
Men det känns som att säga att jaga, det är en riktig rikemanssyssla.
Ja.
Det är både och. Det finns en typ av jakt som är slott och gårdar och kungen och drottningen och fina grevar och baroner.
Den
finns. Där, ja, men jag är med där ibland. Och sen finns det också en riktig sån här bonnajakts folköl och lada och liksom åka ut med Volvon och stå och frysa på ett fält och sådär. Liksom. Så det finns både och. Liksom.
Om du inte hade jobbat med det du har gjort nu de senaste 40 åren, alltså med så tv, humor och underhållning och allt det, vad tror du du hade gjort då?
Parterapeut.
Utveckla.
Ja, men jag hade varit det. Jag är en jävel på det. En jävel på att lösa folks parterapiproblem. Och jag läser av folk. Och jag är liksom så här hobbypsykolog. Jag bara, det är din pappa. Sån är jag bra på.
Men vad kommer det här ifrån?
Ja, det är en känsla jag har.
Är det liksom egen utbildning?
Ja, jag har ju noll utbildning. Men jag har en känsla av att jag skulle vara bra på det. Att jag tror också så här att just som komiker så letar man hela tiden så här. Vad har du för sjukdom då?
Mm.
Alltså vad är ditt mörker? När man träffar folk på möten och sådär så tittar man så här, han är en sån där, han har problem med det. Alltså vad hände i cykelrummet när du var liten? Så där sitter jag och tänker.
Och då har jag en fråga till dig. När du tittar på de här två invandrarna med för mycket självförtroende, vad tänker du då?
Ja, men, jag tänker att det är inte så lätt som ni får att se ut. Att ni mår ganska dåligt egentligen, båda två.
Det var ju det vi sa, det var ju en del av framgången.
Ja, så det tror jag. Men att om man sen lyckas tappa in i det och liksom, lyckas liksom sila guld ur mörkret.
Men jag kan säga så här, Barras liksom framgång...
Jag vet inte vad han gör den här Berra.
Alltså Berra är en entreprenör.
Jag gillar inte att prata
utan att bada isvak.
Ja.
Men han driver bolag och har fast... Berra gör det bra.
Ja, ja. Alltså, vad som... gör du för bolag? Vad gör ni? Vad säljer ni?
Ja, vi säljer
snake oil. Framgångskurs.
Snake-serum, exakt. Vill du gå framgång så finns DVD på Statoil. Ja,
nej, men du är eventfirma som går väldigt bra.
Driver eventbolag, håller på lite med fastigheter.
Oj.
Och lite sånt.
Alltså, det är shark.
Ja, men det låter så. Lite kanske mer än vad det är. Men alltså, jag är inte...
Alltså,
jag
är vad ingen... är fastigheter på riktigt då? Är det alltså, någon kolonilott i Farsta?
Ja, exakt.
Eller vad är det?
Vi bygger sådana här, vet du det?
Ja, men säg på riktigt.
Hus. Nej, men alltså så här, vi kan köpa mark som vi exploaterar eller så köper vi kanske objekt som vi gör i ordning och säljer. Ja, det låter kan vara förvaltning och sådana saker.
Men det där tycker jag är så här, det är old school entreprenörskap. Mm. Det där tänker jag är rätt. Så här. Däremot så här, sälja trolleriarmband på internet, det tror jag inte.
Nej. Men Berras liksom framgång till ångestratio.
Ja.
Det är nog den, alltså den är nog den hälsosammaste jag träffat.
Alltså han är lite ångest.
Kontra hur framgångsrik han är.
Ja.
Alltså för mig så är det så här, jag har mycket, jättemycket problem tror jag. Ja. Sen så bara löser jag det sen, tänker jag.
Men jag tänker också så här att Berras problem kommer sen. Alltså om man tittar på livet i ett maratonlopp. Det är inte så här, man kan absolut vara framgångsrik när man är 28 och det rullar på. Smällen kommer. Det är bara när den kommer. Men jag tror så här 44-45, då är det kört för dig.
Alltså jag måste gasa på några år här.
Ja, du får göra det. Men jag tror att du kommer åka på någon jävla kryptosmäll och sen blir du bedragen och sen åker du fast och bara knaprar också kontin på nätterna och sen är du 44-45.
Kryptosmäll.
Ja, sitter krypto. Där.
Nej.
Men jag måste bara säga till svara på det du säger. Jag tror att, alltså, jag har ju pratat med dig om det många gånger. Att du kör ju bara på. Jag är ganska självmedveten. Jag har haft många smällar i livet också. Ja, men jag tycker det är viktigt att man ändå drar lite handbromsen och funderar över varför man gör saker, vad är syftet med det man gör, vad vill man. Det, att bara ha mål och försöka springa till det, så har du bara det tankesättet, kommer du springa genom hela livet, så kommer du vakna upp och tänka, vad fan har jag gjort?
Ju Obi-Wan, han fattar ju läget.
Ja, det är det.
Alltså jag träffade en psykolog igår till en YouTube-video, och vi pratade om mig, och hon sa...
Tricket är att träffa en psykolog utan att göra en YouTube-video. Problemet det är den stora övningen du måste göra.
Måste man betala. Han bara, vänta, kan vi göra en video där?
Det är det som är din stora övning. När du knäcker det, då kommer du må mycket, mycket bättre.
Går du hos terapeut?
Ja.
Vad pratar du om?
Ja, men om mitt skit.
Vad är det för skit?
Min grej är att jag gör det inte i YouTube.
Framför kameran,
Nej, utan det ska jag lösa där.
Men hon sa till mig, hon bara, du är alltid uppkopplad. Jag bara, alltså jag har alltid min telefon, jag är alltid liksom... Det är aldrig tyst.
Nej.
Om jag promenerar, då måste jag ha en podd i öronen.
Ja.
Äter jag mat själv, då måste jag liksom...
Det är konstant brus.
Ja. Och hon bara, vad händer om du sitter tyst i 5 minuter?
Ja.
Och här får jag lite samma inställning som du får till framgångspodden.
Ja.
För att jag är så här, jag kan absolut sitta och hålla käften i 5 minuter.
Har du gjort det någon gång?
Jag har gjort det. Jag gjorde det igår.
Ja.
Det var så fucking tråkigt.
Jag skulle inte gjorde det igår som att det var värsta grejen. Som att du byggde ett hus. Satt tyst i 5 minuter.
Jag gick promenad. Jag bara, nu ska jag hålla käften och inte lyssna på något och inte konsumera något i 5 minuter. Och det var så jävla tråkigt.
Ja, men det tänker jag att du har rätt i. Alltså, det är ju tråkigt. Men däremot så är det ett verktyg som om man kan det. Så är det ett verktyg man ska kunna ha med sig i verktygslådan. Om du inte gör det så har du inte det verktyget med dig.
Alltså det är som att i mitt huvud så låter det så här. För att jag började tänka på 10 000 grejer.
Ja, men så
jag
bara, nu har jag liksom... Ja, men alla har det nog så idag. Det är nog inte bara du. Jag har ju samma sak. Jag sitter ju också och kollar på YouTube när jag käkar middag själv och sådär. Så det gör man ju. Men jag tror inte det är det som är grejen. Men alltså, jag tror tricket är att ta reda på varför är jag så här. Och det är det man går i terapi för.
Mm.
Alltså man bara så här, jag är på det här sättet. Men jag vet också varför jag är så här. Mm. Alltså varför kan jag inte hålla ihop ett förhållande? Mm. Varför dricker jag för mycket? Äter jag för mycket? Har jag, ligger jag för mycket? Alltså alla de här sakerna. Så, som man, när man går i terapi så reder man ut så här. Ja, men jag vet varför jag funkar så här. Mm. Och då är det lättare att acceptera det. Och tänka så här. Mm. Ja, men jag måste kolla på YouTube när jag käkar middag. Jag måste lyssna på podden när jag går på promenad. Men jag vet i alla fall varför det
är. Men vad ska jag med den infon till?
Det gör att du inte går omkring och är stressad över det.
Mm. Jag var inte stressad över det.
Ja, men du gick upp till en psykolog och pratade om det här.
Men hon gjorde mig stressad över det. Jo, jag var inte stressad över det.
Men problemet är också att man kan göra så här ett visst tag. Men sen kommer verkligheten komma ikapp. Och har du flytt undan allting. Så du bara, men jag sprang ifrån. Då kommer det komma en dag när du kommer krascha.
Mm. När du är 44-45.
44-45. Efter krypto.
Då kommer det. Ja, men, det, exakt så är det.
Ja, men, så det går inte att springa igenom sånt där. Eller springa bort från sånt där. Det, kommer
men det går ett tag. Det kan gå ganska länge.
Ja.
Men alltså, sen så bara så här, sen var det också väldigt kul för att man lär sig en massa grejer. Det är roligt tycker jag med det där. Att man lär sig varför man funkar som man gör och man lär sig liksom. Och sen också när man får barn så vill man ju säga att mitt skit ska inte ramla ner på dem. Ja. Så tänker man ju. Att jag kan få vara dum i huvudet men mina ungar ska slippa vara det. Mm. Och för att de ska slippa det så måste jag veta hur jag funkar.
Är det något annat du drömmer om att göra utöver där ute? Jag tänker om du har gjort det så mycket. Nu är ju fattat att det är ganska kreativt och ombytligt. Men är det något annat du bara, det här skulle jag också vilja göra?
Nej, men jag regisserade en lång film. Det var jätteroligt. Och det vill jag göra om igen. Alltså jag har två långfilmsmanus som jag håller på att utveckla. Göra klart. Det tycker jag är kul. Det är så här, det vill jag göra. På jobbet alltså.
Mm.
Men sen vill jag göra, nu ska jag ut på stand-up-turné här efter jul. Och nu håller jag på med den. Och målet är att jag ska vara jätterolig i en timme och 20 minuter.
Så det är länge. Oj, det är lång tid.
Ja, men 1:20 ska jag köra och det ska vara kul hela jävla vägen.
Ingen paus?
Nej, nej. Alltså det är vad jag håller på med. Och det är roligt, tycker jag håller på med.
Alltså är det inte jobbigt när du har vissa skämt som du vet så att de här är så jävla bra och så måste du typ skrota dem för att de måste sitta på nytt?
Ja, det är ju väldigt jobbigt.
Det måste ju vara svinjobbigt.
Men, så, det är jobbigt. Men sen är det också så här att när de har visats på tv och så där så tänker man, då måste jag skrota dem. Men sen provar man dem igen fast man går på tv. Det är ingen som har hört dem där.
Nej.
Okay. Det funkar ju. Men däremot kan jag inte göra en tv-grej till med samma. Nej. Det går ju inte.
Nej.
Men däremot bara åka runt och vara rolig. Folk kommer ju inte ihåg.
Alltså jag fick höra om en komiker. Jag behöver inte nämna hennes namn. Men det var en kompis.
Men det är en tjej.
Det behöver det absolut inte vara.
Men hennes namn, sa du?
Hens.
Jaha, förlåt.
Och en kompis med mig gick på hens föreställning. Och hen hade paketerat om showens ny show. Och hen hade varit på hens tidigare. Eller den personen, min kompis hade varit på den personens tidigare föreställning. Och det var exakt samma show.
Ja. Men fast det är en annan ordning och ny affisch.
Typ.
Ja. Recycled material. Det är hållbart.
Men det kan man
ju tänka
göra.
Att det är hållbarhet.
Ja, exakt.
Man kan göra så om man vill hålla på med stand-up i 7 år. Då kan man göra det. Och då kan man absolut hålla på sådär. Men om man vill göra det i 30 år, då går det inte. För förr eller senare kommer folk att tänka, men det var ju samma. Till slut kommer det i kappen. Så vill man ha det som ett långtidsarbete, då kan man inte göra det.
Men det är så här, man har ju gått på stand-up-klubbar säkert till och från under 15 års tid. Och det är vissa komiker som man såg då som nu drar samma skämt på de här stand-up-klubbarna.
Alltså det finns komiker, när jag körde första gången, som körde samma kväll som mig. Som idag, jag är turné 2 in, de har inte färdiga med de skämten de höll på med då.
Nej, men så är det.
Och jag frågar dem, bara, varför skriver du inte nytt? Nej, men jag är inte färdig med det.
Nej, men så är det. Jag tänker att det kan man inte bedöma, tycker jag.
Nej.
Alltså, each to his own.
Alltså, det finns inget läskigare än att testa nytt, tycker jag.
Nej, det är jätteläskigt och det är obekvämt att göra det. Men, och sen tycker jag också att det går lite så här inflation i det här, att det ska vara så fint att slänga och göra nytt, och att det är så bäst att göra nytt. Att jag har nytt material, att det är så fint. Och jag tänker så här, det fina är ju att folk skrattar jättemycket.
Ja.
Så om du lyckas ompaketera något gammal skit som får folk att bara ramla av stolarna, varsågod, tänker jag. Det är krångligt nog som det är att sätta massa regler. Däremot tänker jag att 45 minuter, det är inte... Det är ingen riktig show.
Köp biljetter nu, köp biljetter nu.
Köp biljetter, skynda, skynda.
Men väldigt kul att du kom hit.
Tack så mycket, det var jätteroligt faktiskt.
Det är väldigt intressant.
Jag måste ta en avslutande fråga. Okay, du har ändå sågat saker till höger och vänster. Det här formatet, är det äkta eller är det också snake oil som du skulle
nej,
säga?
Nej, men det är inte snake oil. Ni är här i tid och ni har gjort research och folk har mejlat in 3 intervjufrågor. Och...
Vi har personal.
Ja. Då har jag folk som sitter och kollar på Instagram och inte skiter i vad vi håller på.
Sitter och
scrollar på TikTok. Så att det här verkar vara legit.
Det här är seriös verksamhet.
Ja, det var legit.
Men tusen tack Henrik för att du kom hit. Vi har F-skatt, ett kommanditbolag. Vi har Liechtenstein verksamhet. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Bara vi ska åka och göra Fångarna på fortet innan det.
Ja.
Det tror jag att jag får säga. Det får jag.
Ja, Fångarna på fortet.
Men vi är tillbaka igen nästa vecka. Och då ska vi fortsätta skratta. Tack för att ni har kollat. Och tack för er kärlek.
Tack för er support.
Vi ses.
Nej, vi ses.
Mother Baba. Hej, hej, hej.
Okej.
Okay. Vad långt slut de har. Jag har sagt hej 4 gånger.
Vi är inte klara än. Nu ska vi göra. Det är för intro.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.